Jag fick ju aldrig nämna hennes namn.
Hennes föräldrar var förbjudet samtalsämne.
Och det var inte uttalat, du vet. Det är det som är så hemskt med sådana där regler.
Och ingen berättade för henne om vad som hade hänt.
Jag blev en människa som teg. Hela släkten från Sydom teg.
P4 Dokumentär berättar historien om Monica von Sydow och de von Sydowska morden. Jag heter David Rune.
Hallå?
Hallå?
Är du till von Sydow?
Hejsan.
Hej.
Är du till von Sydow?
Yes. Monica.
Ja.
Hej.
Det är jag.
Okej. Okay.
Men jag kan inte kliva i själv.
Ska jag hjälpa dig?
Ja.
Okej.
Okay. I högsta grad.
Okej.
Okay. Klockan är strax före 2 på eftermiddagen och Monica von Sydow är på väg in i en taxi.
Du kan hålla min hand om du.
Ja, tack.
Hon ska just till att göra det värsta hon vet.
Oj, vänta. Vänta, jag håller mig inte i någonting.
Kliva ur rullstolen och balansera på det friska benet innan hon kan ta sig in i bilen.
Jag ramlar av när som helst. Håller mig.
Ja, jag håller i dig. Ska vika upp dina ben?
Ja, han måste komma med samma. Jag kan inte stå så här.
Men jag håller i det. Han kommer nu. Hjälper du till med benen här?
Monica är förlamad på höger sida efter en stroke för snart 3 år sedan. Men stroken kom inte bara att göra Monica skada. Det var tack vare den som ett sår till slut kunde börja läka.
Oj.
Sådär.
Tack ska du ha.
Varsågod. Sitter du bra nu?
Ja, jättebra.
Ett sår som hon hade gått runt med i över 75 år. Monica von Sydow och jag har just kommit innanför dörren till hennes lägenhet på gruppboendet på Södermalm i Stockholm.
Jag sätter på lite kaffe.
Ja, vad härligt.
Jag går och sätter på kaffe i det lilla köket.
Jag ska visa dig vilken burk det ligger i.
Monica kommer efter i rullstolen genom att sparka sig fram med vänster ben.
Och så ska vi, jag gräddes. Får vi se om det är tillräckligt i den.
Ja, jag dricker svart så.
Gör du?
Jajamensan.
Jaså.
Nu sitter vi där, Monica och jag, mitt emot varandra i köket. Och vi vet båda varför jag är här. Jag är här för att pilla i ett gammalt sår. Jag är här för att fråga om Fredrik och Ingun, Monicas föräldrar.
Har du några bilder på dina föräldrar, Monica?
Ja, jag har en här.
Ska vi titta på den?
Ja. Ja, jag når den inte.
Är det den som ligger under den?
Ja. Och jag var så arg på den där bilden, för den, på de andra bilderna så har hon, är hon barhuvad. Men här har, och jag tyckte så illa om den där hatten när jag var barn alltså. Nu tycker jag den är jättesöt.
Vad var det du inte tyckte om den då?
Ja, jag vet inte om det var att den dolde hennes hår eller... Jag vet inte varför jag tyckte så illa om, men jag var väldigt arg på det.
Ingun von Sydow, 23 år, född den 6 mars 1909. Cirka 175 cm lång, askblont hår, ser mycket bra ut.
Hon var blondin och så hade hon kort sån där 20-tals frisyr, du vet. Och det ser man här att hon har kort hår.
Strax under öronen?
Ja. Och så hade hon väl lugg då antagligen.
Hon är väldigt vacker.
Ja, det är hon. Hon var ju känd för att vara en skönhet. Hon var en societetsskönhet eller vad jag ska säga.
Men Fredrik då? Har du något kort på honom?
Alltså, jag har en låda med fotografier i källaren. Och där tror jag jag har ett sånt där vanligt taget med kamera, du vet. Någon bild, något foto av honom. Och där har jag alltid tyckt att han ser så väldigt klumpig ut. Han ser inte alls så där elegant ut som en ung man i hans ställning skulle göra.
Christian Fredrik Viktor Albert von Sydow, 23 år, född den 4 juni 1908, cirka 178 cm lång, smärt, avlångt, något pussigt ansikte, Sandré med å högra sidan benat hår, gråblå ögon, ganska stor, något inåtböjd näsa med ett snett övergående ärr.
Men sen har jag sett några kort där han är mera, du vet, uppsträckt officiell. Men jag tror inte jag har det kortet. Men där ser han bättre ut i alla fall. Vad gott det var med kaffe.
Fru Ingun von Sydow, iklädd mörk klänning, lång mörk kappa med persianskinn och krage och ärmar, liten svart hatt och svarta lågskor. Christian Fredrik Viktor Albert von Sydow, iklädd troligen svart kavaj, randiga byxor, vit krage, svart slips, ljusgrå överrock och svart styv hatt. Begärs efterspanade och anhållna, såsom misstänkta för mord.
Jag sitter i köket tillsammans med Monica von Sydow och vi har just gjort något som länge varit förbjudet i släkten von Sydow. Vi har börjat prata om Monicas föräldrar, Fredrik och Ingun.
De var ju förbjudet samtalsämne. Man fick aldrig nämna deras namn eller visa något som helst tecken på att de någonsin hade existerat. Under hela min uppväxt, inte någon enda gång. Och det är väldigt svårt att förlåta min morfar att han aldrig sa ett ord om min mamma till mig. Då kunde han väl ha undrat mig. Och när Fredrik var barn, då dyrkade han sin pappa. Och såg upp till honom. Och han fick sätta i manschettknapparna av guld i skjortan varje morgon. Och han fick äta frukost med farfar. Så det började väldigt bra med väldig närhet och ömhet. Men det var väl Ingun då som blev liksom vattendelaren på något sätt.
Fredrik och Ingun kom bägge från två välbärgade familjer. Fredriks pappa, Hjalmar, var direktör för Svenska Arbetsgivarföreningen. Alex Sundén Kullberg, Inguns pappa, var direktör för försäkringsbolaget Hansa. Två välkända och betydelsefulla personer i 1920-talets Stockholm. Två lite finare personer i de redan fina kretsarna. Med varsitt barn i tonåren, Fredrik och Ingun.
Så att det var väl naturligt att de började träffas. De var ju ganska jämnåriga.
Då bodde de nära varandra där ute på sommarställena?
Ja, precis. Inte precis husen bredvid varandra, men väldigt nära varandra.
Bägge familjerna flyttade om somrarna ut till stora villor i Velamsund. innerkanten av Stockholms skärgård.
Jag tror att de var brådmogna och blev förälskade ganska, kanske 13-14 år sådär. Och det tror jag inte att man accepterade att det kunde hända riktigt på den tiden. Ja, alltså sex överhuvudtaget var ju väldigt förbjudet. Så det sågs med oblida ögon från början.
Det är här på Velamsund som de träffas. Romeo och Julia, Bonnie och Clyde, eller vad man nu väljer att kalla Fredrik och Ingun.
Och värre blev det, tror jag man kan säga, när det inte tog slut.
Ja, värre skulle det bli. För även om Fredrik och Inguns fäder ogillade varandra när det gällde det mesta, så fanns det en sak i vilken de var rörande överens.
De var ju så överens om att det här med Ingun och Fredrik, det var absolut otänkbart.
Vad tror du det berodde på?
Ja, jag förstår det inte. Jag menar, de kom ju från samma miljö, samma... Om det berodde på att de tyckte att Fredrik inte var en bra människa, så att säga. Att han festade för mycket. Det kan ju ha varit det.
Tror du han var speciell, din pappa?
Ja, det tror jag. Eftersom hans pappa hade så höga krav. Det var liksom alltid att ja, Fredrik, han är så begåvad. Det är han som kommer att bli den verkliga stora mannen. Inte, jag är bara ett förebud, liksom. Ungefär. Och det tror jag är jättejobbigt för min pappa. Men han var ju, alltså han var ju en skandalernas mästare, kan man säga. Han hittade på osannolika saker att göra. Jag hörde en historia om att han tog med sig sin ridtest upp i våningen på Norrmällarstrand. Om den är sann eller inte, det vet jag inte. För jag förstår inte hur han någonsin kom ner med den. Upp går väl bra. Och jag tror att han, kanske när han var full, va, att han gjorde såna här skandalartade skämt och sånt mera.
Det florerade väldigt mycket rykten kring Fredrik.
Just precis. Ja, det var bra uttryckt.
Med sin utsvävande livsstil kom Fredrik snart att bli känd som en skandalens man. Men den värsta skandalen av dem alla hade han ännu inte hunnit begå.
Gud vad det blåser.
Ja, det gör det.
Paret som håller ihop, trots sina respektive fäders stora ogillande, och som 1929 får Monica tillsammans.
Är jag rätt nu om det är porten där över gatan?
Ja, det är det.
Nu har jag och Monica just klivit av bussen vid Nobelparken i Stockholm. Snett över gatan ligger den våning som Monica växte upp i som barn. Vi korsar gatan just som klockan i Gustav Adolfs kyrka slår 6. Om året hade varit 1932 hade middagen garanterat stått färdig att serveras i matsalen. Kanske hade Ingun och Monica kommit skyndande hemåt längs Strandvägen innan de vikit av in på Ulrikagatan och tagit köksingången in. 1932. Monica är 3 år gammal. Det blir ett år hon aldrig kommer att glömma.
Så. Hur länge sedan var du här, Monica?
Ja, det var säkert 30 år sedan. Om inte mer.
Kanske jag ska hälsa Matilda från Sätt heter jag.
Hejsan. Hej, vad trevligt. Tack för att hjälp och tack för att du fick komma överhuvudtaget.
Så är det.
Och vad vackert det är här. Ja, det är så roligt. Det är roligt för mig att se att det har blivit så stiligt.
Vad roligt. Får jag bara lov att fråga, här i matsalen, om ni kommer ihåg, fanns det en dörr här borta?
Här bor alltså Monica med sin mamma Ingun 1932. Vid det laget har Ingun och Fredrik både blivit myndiga och hunnit gifta sig. Men de får fortfarande inte bo tillsammans. Och båda är ännu helt beroende ekonomiskt av sina fäder.
Och då noterar vi gamla tapeter här också som var mörkgröna och just, brunt.
Just det.
Ja.
Det var mörka färger, du vet. Ja. Det var ju... Ja, min morfar flyttade väl hit kanske före 1900. Han bodde här i 50 år i den här våningen.
Och hur var hans namn?
Sundén Kullberg.
Jag har träffat några barnbarn som bodde här på Rikagatan. Och deras dotter var faktiskt barnvakt för våra barn. Och då vet jag att de berättade just om detta. Morden.
Ja, just det.
Och ja. Men varsågod, kom in i vardagsrummet.
Tackar.
Hur tänker du tillbaka på dem idag?
Ja, min mamma, hon väcker alltid ömhet. Vi hade såna underbara sensuella stunder tillsammans. Vi badade i samma badkar på morgonen. Vi badade varje morgon. Och då svepte hon in mig i stora varma frottéhanddukar efter badet. Och det var så, förstår du, det var så härligt. Och det var så roligt att sitta i samma badvatten som hon också.
Vad minns du mer av din mamma?
Att jag var så fruktansvärt svartsjuk på min pappa. Hon var ju min. Och han förstod inte det. Men det var ju han som hade ägande. För hon glömde ju... Alltså hon såg ju bara honom, förstår du? Det blev så väldigt stark låga när de träffades.
Vill ni se lite mer av våningen?
Jag vill se allt, ja, om jag får. Varsågod.
Nu är ju våningen avstyckad här, så jag kan förstå att jag kan ju visa här.
1932 har våningen 12 rum och inrymmer förutom Ingun och Monica även Monicas morfar, Inguns tre syskon, tre jungfruar, en barnsköterska och en privatchaufför.
Jag tror att det är en tvåa som är här rakt över. Som
ja,
är säkert.
Då var det där mamma och jag bodde.
Vi går ut i trapphuset på andra sidan av lägenheten vid den gamla köksingången.
Och det var den här ingången som du alltid gick in, Monica?
Var det ja, så? Det var det. Och det var barnen och tjänarna som gick in den vägen då, förstås.
Ni fick inte ta stora entrén?
Nej, det fick vi inte.
Vem var den reserverad till då? Var det morfar som fick gå där?
Och de vuxna. Ja.
Och Fredrik kom alltid den här ingången också, eller hur?
Vi barn och ungdomarna fick alltid gå här.
Fredrik, som nu hunnit börja studera juridik i Uppsala, bor om helgerna på Norrmälarstrand i en helt annan lägenhet hos sin pappa, Monicas farfar.
Men varje lördags eftermiddag då kom han från universitetet i Uppsala till oss och ringde på dörren. Och ofta åkte vi då ut till farfars landställe, mamma och pappa och jag då. Och så var vi där över helgen.
Men det var en lördag, närmare bestämt den 7 mars 1932, som inte skulle bli som alla andra. Det skulle bli en dag som aldrig kom att nämnas i familjen von Sydow igen.
Den här vägen fortsatte så där, va?
Vi befinner oss på Strandvägen, i trapphuset i lägenheten som Monica växte upp i som barn. Vi har nu kommit fram till dagen som länge var så förbjuden att tala om i släkten von Sydow. Den 7 mars 1932. Det är lördag förmiddag och i våningen på Strandvägen ringer telefonen. Monikas mamma Ingun går genom hallen för att svara.
Jag kommer ihåg när mamma fick det där telefonsamtalet. Jag tror det var en lördags eftermiddag när morden skedde då. Då hade farfar kallat Ingun och Fredrik till sig. Att pappa ringde och sa att pappa har begärt att vi ska komma och hälsa på efter lunch. Och då blev mamma väldigt glad. Åh, ska jag komma med också? Hon var så uppspelt efter det där telefonsamtalet. Och liksom, jag tror att de fick för sig att han skulle säga att de visst fick bo tillsammans och sådär va. Men tvärsom.
Ingun och Fredrik åker alltså hem till Hjalmar, Fredriks pappa, efter lunch. Timmarna går och hemma på Strandvägen slår väggklockan snart 6. Något som betyder att middagen står redo att serveras. Men denna kväll förblir Inguns stol i matsalen tom.
6, det var ett heligt klockslag. Man bara var vid matbordet, vad som än hände klockan 6. Och stod bakom sin stol. Och sen medan vi satt vid matbordet så ringde det på dörren, på stora dörren då. Och då drog man för skjutdörrarna mellan hallen och matsalen. Och så kom jungfrun in och så sa hon i ganska lågton att det är 2 herrar från polisen som söker direktören. Och det förstår du vad det gällde.
Det är inte särskilt mycket vi vet om lördagen den 7 mars 1932. Vi vet att Stockholm är iklätt ett lätt snötäcke. Att det är en gråmulen dag och några minusgrader kallt. Men vad som utspelar sig i lägenheten på Norrmälarstrand när Fredrik och Ingun träffar sin pappa till lika svärfar är det ingen som egentligen vet någonting om. Innan paret sätter sig i en bil mot Uppsala står det emellertid klart att Fredrik har bragt 3 personer om livet. Kokerskan Carolina Hero, hembiträdet Ebba Hamm samt Fredriks egen far Hjalmar von Sydow hittas alla ihjälslagna i våningen på Norrmälarstrand lite senare samma eftermiddag. Vi vet också att Fredrik och Ingun tillbringar lördagskvällen på restaurang Gillet i Uppsala framför en orörd middag bestående av champagne och ostron.
Och då när de åt middag så kom det in hovmästaren och sa att det var någon som sökte kandidat från Sydow då. Och det var ju polisen då. Och då så sa Fredrik, min hustru behöver uppsöka damrummet, sa han. Och damrum och sådana där, de var en trappa upp. Och det förstod även poliser, att en man eskorterar sin dam. Och då gick då han och Ingun upp. Och så sköt han henne där uppe då. Böjde sig ner i henne bakifrån.
Kan du beskriva tiden efteråt?
Alltså, det går en. Aldrig vill jag vara med om de öronen igen. Alltså, det var så hemskt. Du kan inte ana vad hemskt det var. När det händer en sån där sak, man kan inte bli vän med någon. För att man vet inte vad de vet och vad som har hänt än. Och ingen har varit med om något liknande. Och jag kunde ju inte prata med någon. Jag fick ju aldrig nämna hennes namn. Och det var inte uttalat. Du vet. Det är det som är så hemskt med sådana där regler. Att de uttalas inte. De bara finns där. Och ju mindre man uttalar dem, ju mer omöjligt är det att bryta mot dem. Så att jag blev väldigt, väldigt ensam. Och det för ett barn är ju inget vidare.
Hur pass mycket förstod du då vad som hade hänt?
Alltså det var så här att de sa att mamma har åkt till Paris. Och det gick jag ju på i början. Va? Men det tog inte många dagar innan jag förstod att de skulle aldrig komma tillbaka. Jag talade inte om för någon att jag förstod att det så var det inte. Utan jag blev en människa som teg.
Men hela din familj teg då egentligen?
Ja, det gjorde, så var det. Hela släkten från Sydom teg. Därför om man talar med släktingar så har de ingen aning om det. De vet att det har hänt. Men de vet ingenting för ingen har talat med dem om det. Så att alla teg.
Hur fick du reda på sanningen då, vad som hade hänt?
Jag gick till Kungliga biblioteket och beställde fram alla dagliga tidningar från den veckan. Och då var jag kanske 12 år eller någonting när jag gick till biblioteket. Och där stod det. Och det kan ju hända i och med att jag hette Monica von Sydow. Och de kallade sig för de von Sydowska morden. Att det gjorde att hon lämnade ut bibliotekarien till mig utan att fråga. Och så satt jag där vid ett bord i näsasalen.
Men du sa ingenting när du kom hem sen?
Nej, det har jag aldrig berättat för någon.
Den 7 mars 1932. Den här lördagen dör 5 människor i Monicas närhet. 3 personer dör i lägenheten på Norrmälarstrand, en av dem Monicas farfar. Ytterligare 2 personer dör på restaurang Gillet i Uppsala. Efter att Fredrik har skjutit Ingun skjuter han nämligen även sig själv. Kvar lämnas Monica, utan några som helst svar, men med en hög obesvarade frågor.
Varför tror du att Fredrik dödade sin pappa?
Jag tror att det var att sinnet rann på honom. Att det var såna spänningar mellan dem. Och så tror jag att det kan ju hända att farfar sa något nedsättande om Ingun som gjorde att det sinnet rann. Jag tror inte att Fredrik ett ögonblick hade tänkt att döda honom. Jag tror han hade tänkt ge honom en ordentlig smäll alltså. Men det är ju inte samma sak. Men de flesta människor älskar ju ondskan så de tror att han var en ond människa. Men det vet jag ju genom mina fastrar då att han inte var.
Men det tog lång tid för dig att förlåta din pappa.
Det var när jag var här, kom hit faktiskt. När jag hade fått stroke så tänkte jag, Men jag har ju aldrig förlåtit Fredrik. Och då satte jag mig ner en kväll här och förlät honom. Och det var väldigt trevligt att göra det. Det kändes som att göra ett bra avslut.
Vi hjälper dig ombord.
Ja, jättegärna.
Det är väl den här tillsammans, ja just det. Hoppsan.
Går det bra, Marika?
Jättebra. Härligt.
Lite sandan.
Ja, sandan, ja.
Och så har vi frukosten här. Trevlig tanke. Jag har alltid vetat att jag ska begravas på den här familjegraven i Sandhamn. Och jag vet inte om du har sett den där lilla kyrkogården. Men den är så ljuvlig. Jag vet ju inte hur den är nu. För jag har inte varit där på många år. Men den hade ett litet vitt staket. Och så låg den i. Det är liksom ett litet smalt sund som man ska segla igenom för att komma till hamnen. Och då låg den vid det där svala. Ja, det var så bedårande.
Nu tror jag vi är framme, Monica. Så nu måste vi börja röra på oss.
Är vi framme? Mm. Men min mamma däremot, hon fick ingen grav alls. Utan min morfar köpte. Det fanns under Vasakyrkan, jag antar att det finns fortfarande små fack liksom. Ja, de har luckor av marmor då, där man ska rista in då namnet på den som det. Men hennes namn fick inte finnas på hennes. Det var bara en tom lucka av, så vitt jag förstår, vit marmor. Men här är lite bättre väg i alla fall.
Ja, den är lite lätt handikappanpassad.
Det är väl därför att den går till kyrkogården, tror du inte det, att den är lite frekventerad?
Ja, nu är frågan vart vi ska ta vägen.
Jag och Monica irrar oss fram över klippor och små grusvägar på ön Sandhamn i Stockholms skärgård.
Här har vi nog kyrkogården.
Kanske det. Då var det ju inte så långt då.
Det är här som Monikas morfar lät upprätta sin familjegrav strax innan han dog. Men det är också hit ut som kvarlevorna av Monikas mamma Ingun till sist flyttades.
Stenen blir solbelyst, ser du det? Det är ju fint. Och där kan du se att det står Ingun von Sydow där. Så hon har kommit till nåder till slut.
Känns det att vara här, Monica?
Det känns jättebra. Men sorgligt.
Vad tänker du?
Jag tror att just nu är jag mest rörd över att hon står där. Att hon är tagen till nåder. Han står ju över henne precis.
Min morfar, Ingens pappa.
Och sen är det ju hon då.
Din mamma.
Ja, och sen är det Marianne. Så döttrarna står på samma sten som han. Och sönerna ligger där.
Och här ska du också lägga, Monica.
Ja, det är härligt att tänka på. Att det på något sätt är som det ska vara. Att jag ligger med henne. Det känns som att så ska det vara.
Du har just lyssnat på P4 Dokumentär. Dagens dokumentär gjordes av mig, David Rune, och handlade om Monica von Sydow och de von Sydowska morden.